En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet Ledarsidas podd som kommer varje fredag och spelas in nu. Klockan är ungefär 20:10 på fredagen. Anders Lindberg.
Ja, det är jag.
Karin Pettersson.
Halloj.
Och very special guest Ulrika Schenström.
Hej.
Du är moderat, ni andra sossar, jag heter Fredrik Virtanen och är neutral. Det här är gazpacho-avsnittet tänkte jag. Tycker du om gazpacho?
Älskar gazpacho, faktiskt.
Allihop. Anders.
Förlåt?
Anders gillar, äter bara kött.
Ja, jag äter sån här slintastekar.
Det är de där släktingarna han har, du vet, med den stora
köttmarken. Gazpacho är typ kallsoppa.
Ja, är det inte det? Inget vidare gott. Då ska man verkligen vara duktig
kallsoppa. Nej, men alltså, det tycker jag så här, slintastek, det är bra.
Mm. Ja, man måste vara duktig.
Vad är flintastek?
Vad är det? Ja.
Flintastek, det är...
Vilken del av djuret?
Bakdelen.
Bakdelen av djuret?
Orsaken till att flintasteken uppstod var ju egentligen att grisar så här föds under hela året, men svenskar äter bara skinka på julen.
Aha.
Så då kom någon glad skinka. Människa på att de skiva skinkan i bitar och kallar den flintastek.
Och
så kan man sälja den hela året. Då kan man sälja den hela året. Och därför har vi flintastek. Jag tror den döpte sig Flintstones.
Gud, nu har jag lärt mig något nytt idag.
Nu gör Karin olika semaforer.
Varför pratar vi om gazpacho? Det är väldigt varmt ute.
Ja, då passar det med lite svalkande gazpacho.
Denna helg, det blir alltså gazpacho.
Gazpacho, avsnittet ska ta tag i SCBs stora opinionsundersökning. Men inte riktigt än, för vi måste ju reda ut vad Peter Hultqvist har gjort under veckan. Och Ulrika?
Nej, han kommer inte stötta NATO-utredningen.
Och nej, blir Anders ledsen nu eller?
Vilken NATO-utredning? Det finns ingen NATO-utredning.
Det finns en skoj på Hultabulta. På Twitter, har du missat honom?
Ja.
Han är rolig.
Okej, men vad har han gjort då?
Jag har inte sett så mycket han har gjort faktiskt. Däremot har han faktiskt pratat Hultabulta. Och jag ber om ursäkt för att jag hittade ett skoj-Twitter-konto. Och Anders ser ut som i chock.
Men jag försöker leta efter...
Men jag ska aldrig mer försöka skoja om Peter Hultqvist och NATO.
Jag kan ha blockerat.
I alla fall inte när Anders är här.
Förra veckan var vi tvungna att gå ut allihopa medan Anders klartade klart om värdlandsavtalet.
Ja, just det. Det var sådär. Vi gick ut och tog en kaffe och kom tillbaka.
Jaha, men dålig research på Peter. Men vad har Ygeman gjort då?
Jag tror att det är ett tecken på att kanske YG Mania håller på att mattas av.
Nej, jag tycker den han var med i nyheterna häromdagen. Det var ju rena Blur Oasis 95 alltså. YG Mania är fullständigt i taket fortfarande.
Tror du det?
Ja.
Jag tycker att Ulrika är reality check på det här. Hur är det med YG Mania i dina borgerliga kretsar?
Han var stor ett tag.
Ja, och nu då?
Han börjar dala.
Mm, varför? Det är för varmt.
Nej, det är för varmt. Det börjar bli vanligt att någon är bra.
Okej, ja.
Förstår du hur jag menar? Fattar. Det finns ju alltid någon sån här liksom trend, va? Ja,
bra radioövergång där till SCB:n.
Jupp, precis. Och
jag tror att Ardalan Shekarabi tror jag kan vara en ny Gemania snart. I alla fall liksom från vänster.
För inte att han, bland höger tror jag.
Nej, men det gör inte jättemycket.
Jag kan förstå vad du menar.
För han börjar liksom spotta upp sig och liksom rocka loss lite och sådär. Det tror jag. Han har potential.
Det är faktiskt sant.
Han har potential. Det håller jag med om. Jag
tror att Hultabulta är way out. Men,
men det Ardalan Shekarabi tar strid om nu är ju vinster i skolan.
Ja, det är nog inte jättepopulärt.
Det är inte jättepopulärt bland det välfärdsindustriella komplexet.
Nej, kanske inte bland dem. Jag vet inte hur moderaterna...
Men säkert en del... Det finns ju säkert många moderatväljare som inte heller älskar vinst i skolan.
Ska vi prata lite om detta innan vi kör SCB?
Absolut.
Eftersom tanke på att det är ju... Löfven säger ju hårda saker som att barnen säljs på börsen. Det är ju ganska drastiskt uttryckt.
Ja, det är det.
Mm. Borde inte det här då, om det här är så drastiskt, borde han inte bara stoppa detta?
Han har ju inte en majoritet i riksdagen.
Vi hittar bara problem.
Nej, men jag älskar det här nya... konfrontativa, lite konfliktorienterade draget hos Stefan Löfven. Det är tydligt att man vill ha en riktig konflikt i den här frågan, men du väcker ju en intressant frågeställning. Jag tror det de gör nu är att de laddar för den utredning som ska komma i höst som Ilmar Reepalu håller i, som handlar om vinst i välfärden. Och sen i december kommer också Skolkommissionen med sin slutrapport. Och jag tror att man helt enkelt ja, vill få upp konfliktnivån inför det. Sen vet jag inte hur långt man kommer kunna gå sen.
Hur är det, för jag frågar en idiotsak. Så när utredningen ska pågå, kan liksom Löfven ringa och prata lite med Reepalu och fråga vad håller du på att komma fram till? Hur öppet är det där däremellan?
Ja, kan och kan. Man kan ju kalla upp folk som har, håller en utredning och ber dem dra hur långt de har kommit eller vilka slutsatser som man tror att man kommer komma fram till och så vidare och vilken typ av forskning man har tittat på och så vidare till allmän beredning kan man ju bjuda in dem på. Det är ingen hemlighet.
Men
man kan ju absolut
ju
inte peka på liksom så här, du måste komma fram till det här. Mm. Och det är ju det som ofta har varit debatter i regeringsdiskussioner att ja, jag vet nog att de låg bakom på finansen att den här utredningen kom fram till det här för det passade och så vidare. Var inte det här lite väl skräddarsytt och sådär. Och så är ju ofta diskussionerna om det är någon som råkar komma fram till någonting som någon politiker tidigare har sagt. Och då kan man ju börja misstänka saker, men nej, man ska absolut inte ministerstyra en utredning. Det är ju hela poängen.
Men sen är det väl också lite krasst så att man utser ju utredare för de resultat man vill ha fram. Men utredare i Sverige av tradition är ju rätt, de är ju rätt irriterade om någon skulle peta i det. Och jag föreställer mig att Ilmar Reepalu är nog inte den enklaste personen att liksom fjärrstyra någonstans ifrån.
För okej, då släpper vi själva metan.
Han har varit med typ längre än alla andra i regeringen.
Men
själva kärnfrågan då, kommer det ta strid om detta? På riktigt.
Och det är ju alldeles beroende på vad den här utredningen kommer att komma fram till. Och det beror ju på, det får man ju se, de brukar ju ändå göra en del uttalanden under vägen. Men det är säkert som Karin säger, att Löfvens hårda liksom, ord och alltså, höga ton är säkert för att liksom, påbörja den debatten.
Jag skulle
och vill jag ha den åt sitt håll, han är ju politiker. Det är hela poängen.
Om man bara går utifrån vem Ilmar Reepalu är och hur, liksom, hans gärning och hur han har uttalat sig i den här typen av frågor tidigare, så tror jag inte att han kommer komma med några drakoniska utifrån då näringslivs eller välfärdsetablissemangets perspektiv. Jag tror att han kommer komma med rätt pragmatiska förslag om vinstbegränsningar. Det här är min gissning, jag har ingen aning. Men, och att de kommer Socialdemokraterna vilja ta strid om. Vad tror du, Anders?
Alltså, tittar man på det som var direktiven, så går ju de tillbaka väldigt mycket på den här uppgörelsen som man gjorde för att Vänsterpartiet skulle stödja budgeten under alla de här åren, vilket innebär att det ligger till vänster om Socialdemokratins mittfåra, det är helt klart. Men om man tittar på så att säga, avvägningen mellan förbud och kvalitetsregler, så är det förmodligen mer av nationella kvalitetslagar, regleringar, ändringar i upphandlingsregler, den typen av saker.
Men också liksom krav på hur ledningsgrupper ska se ut och så vidare, och styrelser, att inte ha vilka styrelser som helst till exempel, som ju har visat sig vara en del bolag som har haft, utan folk som faktiskt kan en del av den verksamhet som man håller i. Och den som höll i den här utredningen från början var ju Eva Lindström, och sen lades det ju som sagt tilläggsdirektiv till Reepalu. Så att ja, sen ligger det säkert den här vänsteruppgörelsen och liksom tickar i bakgrunden, och det beror säkert också på varför Löfven låter som han gör.
Jo, men sen också, för man med en sak till, och det är att i och med att det här kommer i höst, så innebär det ju att du kommer att behöva Vänsterpartiet under resten av mandatperioden. Så Löfven kan inte heller vandra iväg för mycket från det han har kommit överens med Vänsterpartiet om. Och det innebär att jag tror ju att det som kommer att bli frågan nu, det är hur mycket samarbetar näringslivet med Sverigedemokraterna. Därför att Sverigedemokraterna är nyckeln i den här frågan. Och Sverigedemokraterna började ju att vara mot vinst, sen fick de ju de här konjaksmötena, och sen så har de ju varit för vinst. Men frågan är hur långt de vågar gå åt det hållet, därför att deras väljare tycker inte så.
Och samtidigt ska man komma ihåg då att bland svenska svenska väljarkåren så finns ett väldigt brett stöd för att det inte ska vara vinstintressen som styr i skolan. Och det är väl det också, att Löfven försöker hitta en fråga, en bra konfliktfråga som inte handlar om migration och som inte handlar om någon annans planhalva, utan frågor där Socialdemokraterna har stort stöd och som är ideologiska. Jag älskar den här konflikten. Tycker den är underbar.
Må den leva över sommaren till hösten. Vi går vidare till SCB:s då stora opinionsundersökning. Det var väldigt kul när den kom. Det var som en parodi av Expressen och Aftonbladet. Ja, så kallade flashar.
Alltså det var helt chockartat.
Jag ska läsa Expressen
fick ju rätta sin flash.
Ja,
nu avslutade det redan.
Ja, förlåt.
Men Expressen skrev: ny kalldusch för S och MP. Stödet minskar även i SCB:s stora mätning. Socialdemokraterna är nere på 29,5%. Aftonbladet flashar 2 minuter senare. S kraftigt uppåt till SCBs stora partisympatiundersökning. SD tappar stort. Ja,
Expressen jämförde med valet.
De jämförde med valet och de andra jämförde med novembermätningen. Det var liksom...
Vilket är mer relevant. De andra, a.k.a. Aftonbladet.
Nej, men jag tyckte det var jättekonstigt. Jag som är en sån här junkie, det var ju liksom så här, jag kan inte kolla här. Jag måste, du vet. Så.
Ja, men det var ju liksom fånigt. Men nu låter det ju partiskt här, men Expressen faktiskt gjorde ju fel.
Ja, de gick ut där faktiskt.
Men de rättade ju sin flash.
Ja, exakt.
Det blev felrättelse.
Men jag tror att det var inte bara de som försökte hitta olika bizarra bastal för att visa att S gick ner. Alltså, även Ekot hade ju den vinkeln och så.
De hade förväntat sig att det skulle bli så, för det gör de hela tiden. Precis, det spelar förberett. Faktiskt ingen roll vilket parti det är, utan är det så att man har någon slags mindset att någonting är på uppgång eller på nedgång, då bara sitter man och väntar på att den där flashen ska ut och sen blev det inte så.
Nej, och den andra nyheten var ju att katastrof för Miljöpartiet, och så tittar man på siffrorna så inser man att KD åker ut och KD ligger på 3,1. Så att liksom hela förförståelsen blev ju helt konstig.
Ja, jag vill faktiskt börja med att prata om KD. För det här är ju det lägsta någonsin i en SCB-mätning. De brukar ju ofta ibland ligga under, men till sist lyckas ta sig över 4. Det här är väldigt lågt. Ja. Vad är det Ebba Busch Thor inte lyckats med?
Nej, men hon har ju försökt bli den här tuffa Margaret Thatcher-figuren i svensk politik. Och det ska vara Guantanamo-läger och JAS-bombningar och tuffast av alla när det gäller migrationspolitiken. Så han har ju svängt lite grann när det gäller migrationspolitiken. Och jag tror att det som har varit Kristdemokraternas styrka tidigare, det har ju varit liksom konservatismen med, ett hjärta. Liksom en höger som ändå ser människor och som månar om människor i vården och äldre och sådana där saker. Det där är ju helt borta nu. Mm. Det är en iskall stenhård höger som är, blir ganska, ja, vem ska rösta på dem när också Anna Kinberg Batra är likadan?
Håller du med om det? Lika krockar hon mot sina kärnväljare?
Ja, men nu ska jag säga någonting och nu kommer alla bli jättearga. Men liksom, man kan inte försöka vara Thatcher i den åldern. Alltså att vara Thatcher och att stå för att ha, alltså man måste ha lite mer erfarenhet om man ska liksom vara, jag menar, och vi kan bråka om vilken typ av erfarenhet det är, men att ha med styrka stå och liksom gapa med ganska kontroversiella åsikter och vara ganska hård, då tror jag att framförallt kanske kristdemokratiska väljare nog kanske ser en kvinna som kanske är något äldre. Och nu får jag alla på mig. Och det är fine.
Jag tycker vi har
en sån här åldersnoja åt fel håll. Vad är det för fel med någon som är typ 55 och har varit med om både upp- och nedgångar och varit med och dragit slutsatser och gjort politiska liksom felbedömningar, gjort om och gjort rätt och som liksom,
du tänker lite Angela Merkel. Och det är väl också
jag vet inte vem jag tänker. Jag tänker bara liksom så här, vi har en
mineralpuder.
Plus en annan sak att vi ser ju henne, nu var vi där igen och så var vi inne på den debatten.
Men
vad jag försöker säga är att hon är ganska duktig ändå och ser säker ut i debatter, tycker jag ändå, så där,
för ja, att, absolut.
Alltså, hon är ju liksom konfrontatorisk, men det räcker ju inte bara att göra det där. Man måste ju vara med i debatten generellt.
Jag tror också det finns en annan dimension. Jag tror att inte för att liksom Ulrika kan mycket mer om borgerligheten än vad jag kan, men jag tror ibland att vi ibland tenderar att överskatta personer. Och jag tror att när man gick in i att välja henne så hade man en idé om att man skulle välja någon som gick inom rutan, som var medial från början och som skulle bli mediernas person som går upp så att säga då, på något sätt på automatiskt. Men i syvende och sist tittar väljarna på politiken, och tittar man på Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, så har de tre partierna nu riktat sig i någon form av liksom tredje block som ska jaga ungefär samma väljare. Det är lite så här. Alltså det är förorten man är emot, det är fler poliser som är lösningen, det är liksom krig och bomber och granater. Och problemet med det är att den gruppen väljare, tror jag, är den är för liten för att räcka till tre partier.
Fast jag tror att Karin har en annan poäng här som jag tror är viktigare.
Ja, men vänta lite, kan jag bara säga såklart.
För en gångs skull tyckte jag det också.
Ja, men kan jag bara säga klart, jag tror att Moderaterna dödade Ebba Busch Thor när de svängde. Hade de fortsatt hålla kvar vid...
Då måste du säga att det är någon som lyssnar. Migrationspolitiken,
ja, migrationspolitiken och decemberöverenskommelsen. Hade Moderaterna legat kvar vid sin politik, då hade Ebba Busch Thor kunnat flyga. Men det gjorde de inte.
Ja, men jag tror nog ja, det kanske ni har båda rätt i, men det är liksom, men jag förstår inte varför ett sånt parti faktiskt inte kör på den här mera familjevärderingsbas.
Ja,
jag fattar inte det, för det skulle vara flera liksom som skulle välja det, tror jag också. Än batonghöger. Jag tror faktiskt det.
Och fast det är också lite tillbaka till det här, jag vet inte om vi har pratat lite grann om det här, men att det är liksom männens tid. Det är så himla mycket av politiken som idag är inriktat på att det ska vara tuffa tag, det ska vara batonger, det ska vara stängda gränser, det ska vara, vi bryr oss om vart går SD-männen. Det är liksom en besatthet vid det hårda. Och jag tror en kristdemokrati idag som hade varit som de här stora framgångsrika kristdemokratiska rörelserna i Europa, med värna som sagt den lilla människan, vi ska satsa på liksom hemtjänst för äldre, det handlar om värdighet, sådana saker.
Det sen är det ju så här också att ett parti som ska vara på något sätt, vara med åtminstone och vara regeringsbärande och ha en möjlighet att bli hyfsat stort som ganska litet parti, har ju ofta svårt att göra just det där, att göra politik. Mm. Att överhuvudtaget räkna på reformer, att överhuvudtaget se, göra en egen utredning, att överhuvudtaget få igång ett sånt typ av arbete. Det tror jag är svårt, och därför tror jag också att, bara för att Anders, du har också lite rätt där, det är ju det att hon kanske säger vissa saker, men politik är ju så mycket mer. Det är ju också att ge väljarna de verktyg så att de kan liksom bilda sin egen vardag.
Jag tror du är väldigt rätt. Sen bara en sak till som jag tror är lite viktig, det är att det finns ett antal nischer idag i svensk politik som ingen har tagit. Mm. En sån är socialpolitiken, och den hade Kristdemokraterna fram till förra valet. Den har idag,
körde lite för mycket fastighetsskatt.
Jo, det gjorde de, men de hade ändå socialministern. Sen tog S bort socialministern. Nu har vi tre socialministrar som ingen vet riktigt vilka de är.
Och vi har en kris i vården.
Vi har en kris i vården, ordentligt. Vi har en kris i äldrevården. Ja. Vi har det här förslaget om funktions... Nu ska man dra ner på assistansersättningen. Det finns liksom en nisch där socialpolitiken, där Kristdemokraterna skulle kunna vara.
En annan sån är kriminalvården.
Och kanske tillsammans jobba i det partiet där de har till exempel Ella Bolin i Stockholms läns landsting som just jobbar med vårdfrågor. Det är lite så.
Men jätteintressant.
Och det finns många.
Intervju tycker jag. Jag tycker det var intressant. I Dagens Nyheter i söndag så hade Björn och Klen gjort en jättelång porträtt på Sara Skyttedal.
Ja, jag läste den.
Och jag tror också, man kan gå tillbaka och läsa den, för jag tror att där finns liksom en nyckel till också Kristdemokraternas kris idag. Att liksom den tendensen, väldigt medial, väldigt tuff, väldigt rolig för journalister, väldigt stort genomslag i sociala medier. Alltså den lite så här unga, pigga, stenhård. Bombhöger. Ja. Den har liksom kidnappat det här partiet, och nu får de skörda frukterna.
Ja. Men det är två helt olika personer, ska vi komma ihåg. Alltså Sara Skyttedal är ju till skillnad från Ebba. Oerhört liksom konfrontatorisk och liksom hög nivå hela tiden.
Jo, men Ebba Busch Thor har ju ändå
låtit
henne hållas och
följt decemberöverenskommelsen och så vidare. Fall, om hon nu ska köra det här spåret.
Om man ska vara lite hård så kan man nog säga det att mellan de två så är ju Sara Skyttedal förmodligen bättre partiledare för ett parti med den inriktningen Kristdemokraterna har just nu. Så de har antagligen valt fel person. Dessutom är ju faktiskt Sara Skyttedal äldre än partiledaren, vilket är lite roligt.
Ett
att ungdomsförbundet...
år.
Jo, men ändå. Det är ändå lite, det är ändå lite ironiskt att ordföranden är liksom...
Men måste, en sak till som SCB visar mycket tydligt är att vi har ju verkligen två stora block som aldrig någonsin kommer kunna regera eftersom det sitter SD emellan. Det handlar ju om procent hit eller dit bara.
Ungefär 10% hit eller dit faktiskt för båda blocken, vilket är lite jobbigt.
Men jag är inte så, alltså det här har vi sagt tidigare, jag är inte så säker på att den här trenden kommer att vara så hela tiden. Alltså börjar de här partierna, nu är det ju lite sent i regeringsställningen att kanske åstadkomma reformer som får komma igenom och når effekt under den här mandatperioden, apropå vad vi pratade om med utredningar och så vidare och gemensamma beredningar och sånt där. Men om något parti kanske Ja, min önskan skulle ju vara till exempel att Socialdemokraterna och Moderaterna började bråka om reform, framtidsreformer och så. Verkligen politik och kanske konfrontation ibland och ibland lite mer så ge och ta och lite sådär. Då tror ju jag...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Att väljarna inte kommer vara lika förvirrade längre. För jag tycker att det här är lite grann ett i alla fall en, ja, det känns nästan som en lite så här sjukdoms, ja, att man inte riktigt vet vad man ska välja.
Och det, liksom också, det finns väl ett annat problem här också, tycker jag, och det är Sverigedemokraterna som parti. Vi engagerar oss aldrig i liksom deras inre liv egentligen, utan vi bara tittar på dem som att vi studerar någon slags spindel. Så. Men tittar man på partiets utveckling, så är det ju så att blir de en del av ett borgerligt block, då kommer ju antagligen det borgerliga blocket, de fyra allianspartierna och Sverigedemokraterna, att fortfarande bara hamna någonstans runt 50. Och de rödgröna hamnar någonstans runt 50. Och tittar vi liksom historiskt, så har ju partier i Sverige alltid inordnats i höger-vänsterskalan.
Nu försöker du få de här lyssnarna till att det ska bli så. Jag kan säga
Om de gör upp har inte med saken att göra. Det är hur väljarna betraktar dem. Och det var likadant med Kristdemokraterna. De sa att de var i mitten.
Miljöpartiet sa att de var i mitten. Det största partiet bland LO-väljare är idag SD. Så blanda inte ihop
det de inte,
kort. Nej, men jag tror att poängen är så här. Titta på Miljöpartiet. Det finns en spaning här. Att det kommer partier som försöker liksom definiera sig utanför den politiska höger-vänsterskalan. Miljöpartiet kommer. De ska kunna göra upp med alla. Nu är de tydligt en del av ett vänsterblock. Och Sverigedemokraterna är ju på väg åt höger i den ekonomiska politiken. Det handlar...
Men det vet vi inte överhuvudtaget. Men om vi tittar på den här partiledardebatten. Jo, fast väldigt många väldigt många socialdemokrater tycker att de har rätt. Liksom. Så jag tänker inte ens, jag tycker bara att det här är ganska obehagligt. För jag tänker inte tillåta att vi börjar liksom göra det till att borgerligheten eller Moderaterna skulle börja göra upp med SD.
Men jag säger inte att de gör upp, utan vad jag säger är hur väljarna uppfattar.
Men vad jag skulle börja med var, om vi tittar på den här partiledardebatten. Apropå det jag pratade om tidigare, att det här med politik kan ju gynna hela det här politiska läget och kanske faktiskt också få bort SD. Det är att han lyckas ju varenda gång, Åkesson, att stå i mitten och liksom bara...
Ja, det gör han.
Ja, vad ni säger, men det håller inte jag med. Alltså han står ju där.
Först hade ni makten, sen hade ni makten.
Och så är det gick och bla, bla 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 bla. Och vi låter, alltså förlåt, de låter ju honom stå där och vara någon så här refererande gud. Mm. Och alla som tittar på den här undrar ju vad FAN gör de här politikerna.
Ja, fan blir det.
Ja,
Fast jag tror ändå att det ligger någonting i den politiska, liksom den stora kartan. Och på den stora kartan så tror jag att Sverigedemokraterna går ner just nu av två skäl. Det ena, det är att de tappar socialdemokrater eller före detta socialdemokrater, och de tappar LO-medlemmar, och det är uppenbart i SCB:n. Och det tror jag de gör därför att de blir mer av ett högerparti. Det andra är att de tappar gamla moderater.
Men det är säkert på grund av omsvängningen av migrationspolitiken också.
Jag tror att det har att göra med att de tappar moderater, att moderaterna har svängt när det gäller migrationspolitiken. S har inte riktigt på samma sätt svängt. Och det innebär att jag tror att om nu man håller fast vid detta, mer av höger-vänster-konflikt, moderaterna håller faktiskt behåller de här före detta SD-väljarna.
Men då måste de också göra politiskt, då kommer de liksom, verktygslåda. Liksom. Det går inte att hålla på med någonting.
Men
sen är det så här. De uppgångar och nedgångar som SD har varit med under de senaste åren är helt omärkbara, om jag ska vara riktigt ärlig. Däremot kan jag ge dig en sak som jag tror prognosmässigt. Det är att S kommer att gå upp. För den här gjordes före regeringsombildningen. Jag tror att S kommer att gå upp, därför jag tror nämligen inte att den här regeringsombildningen som Stefan Löfven gjorde var en sån katastrof i väljarnas ögon, och framförallt inte i socialdemokratiska ögon. Möjligen ledarsidans ögon, men inte i vanliga liksom, människors ögon.
Positiva.
Var nog ganska så här, ändå ganska så här, ja men nu börjar han ta sig, nu börjar han liksom, och det är bara jämföra med liksom Reinfeldt 1-regeringen när det var kris för regeringen, allting var rökt, ni kommer ihåg Sören Holmberg. Så att jag tror snarare trenden här, så om ingen nu gör någonting och Löfven håller kvar i det här och det är inte en massa tjafs som är liksom av MP-karaktär och så vidare, så är det snarare en grej som kommer att hända i siffrorna, det är att S kommer att börja öka tillbaka.
Mm. Men absolut, och det tror jag också faktiskt. Men jag tycker en sak som man ändå måste peka på, det är väl lite kopplat till det du säger Ulrika, det är ju hur i hela friden kan det är det möjligt att det inte går bättre för alliansen i det här läget? Alltså den här totala genomklappningen som det har varit för Miljöpartiet de här senaste månaderna, och men också för förtroendekrisen för regeringen efter den här kalabaliken i höstas. Och svaga opinionssiffror och en enorm liksom mediekritik på alla fronter. Hur kan de inte ligga långt före?
Ja, och jag håller helt med om det. Men svaret är ju naturligtvis, gör politik, kom med någonting nytt.
Absolut.
Titta på integrationen, gör upp om bostadspolitiken. Kom med nya förslag på arbetsmarknads, liksom hur man får tillbaka folk i arbete, får in folk i arbete. Gör något.
Men han var ju i Husby med tropikhattarna.
Jag tänker inte ta den ett varv till. Det var hela förra avsnittet.
Det var det gazpacho-avsnittet. Jag
vill ändå vidhålla det jag sa förut. För att jag tror faktiskt att det inte är på grund av migrationspolitiken som Löfven har gått upp. Jag tror att den nya migrationspolitiken för S och MP handlar om regeringsduglighet. Och jag tror att,
det var ju precis att, det jag sa.
Jo, fast ni sa att jag hade fel.
Nej, inte jag.
Nej, okej. Okay, Karin sa att jag hade fel. Men jag tror nämligen att kärnan
i... Men du sa att regeringen inte hade lagt om politiken.
Exakt.
Även jag sa att du hade fel.
Även du sa att jag hade
fel. Anders poddar nu.
Ja,
Anders.
Vi går ut en stund och tar en kaffe. Så kan du sitta här och orera. Okay. Nej, vi ska inte vara taskiga mot Anders.
Nej, det skulle ju vara jävligt nytt.
Ja, men säg då. Säg
nu, din kränkte lille man.
Jag tror...
Orkar inte ha så grinigt resten av dem. Säg bara.
Säg nu då. Säg då.
Ni är hopplösa.
Ja, vi går vidare. Eller var det något viktigt? Var det något verkligen viktigt, Anders?
Inte jämfört med vad du ska säga.
Nej, men det räcker med SCB nu, va? Vi har ju snackat väldigt länge om det. Jag noterade, det fladdrade till, vi kan ta det som ett litet miniämne eller mini, men kungen vill inte ha något Nobelhus, har hon nu sagt till Maria Schottenius.
Ja, men då är ju saken avgjord.
Ja.
Nu är det avgjort.
Vad
är det?
Jag tycker vi ska lägga det på slottets borggård, det här huset, som tack för hans uttalande.
Ja, eller bygga det högre.
Det här är beslutat.
Eller mycket högre.
Om jag förstår det här, är det här beslutat i god demokratisk ordning?
Silvia vill ha ett referendum.
Oh, och nu kommer kungen och Silvia som vill ha ett referendum. Vilket, vad är det, alltså en folkomröstning då?
Ja, absolut. Ja.
Vad fan håller de på med?
Va?
Vad håller de på med?
De tycker till.
Ja, men det kan de väl inte göra? De är ju kung.
Jag tyckte
till.
Att det var någon så. Nej, jag håller ju i grunden med om det.
Men det är roligt att liberala snorkfröken-tidningen Dagens Nyheter, Stockholmsläsarnas flaggskepp, har på hela sin första sida denna relativt
intervju.
Insmickrande intervju med kungen och Silvia om ett referendum utan några kritiska frågor.
Det är det
frågor.
Som brukar kallas för hovjournalistik.
Jag tycker det är lite så här... festligt på många plan.
Jag tyckte att det var en medborgare blev intervjuad igår i Aktuellt, och den här medborgaren sa så här, ja alltså kom på cykel, alltså inte någon placerad människa här, va? Utan du vet, vanlig människa, stockholmare. Ja, nej, men han får väl tycka något, men han ska ju inte ta som någon annan än precis jag eller någon annan. Och jag tycker det var en ganska så här sund kommentar, visst så där, men det är ju ja
men det här får man komma ihåg då, att till exempel, jag tror att jag håller med kungen i det här fallet, men nästa gång han kommer uttrycka sig om något kommer
vad, att man ska flytta
ja,
på
flytta det jävla huset till
han
någon annan
tillhör stans. Den där oppositionen
eller vill ha ett
referendum jag också, men
vill du också bevara slussen?
Vilken ska få rösta i detta referendum?
Nej, men jag säger inte.
Södermalmsbor. Södermalmsbor.
Alla som bor på Lasieholmen.
Det vill säga typ Thomas Fischer.
Nej, men jag försöker bara säga att om man råkar hålla med kungen i det här fallet, så är det ju... Han ska ju inte lägga sig i.
Men, kan inte någon men håller du med kungen på riktigt?
Om referendum?
Om referendum.
Ja, nej, men alltså, nu är det utfrågning av Fredrik Wiltanen.
Folkomröstning om något jävla hus.
Vi ringer DN, de kanske kan intervjua Fredrik Virtanen och smälla upp honom.
Jag är mot Nobelhuset utanför slottet, jag är mot Apple i Kungsträdgården, jag är mot allting.
Jag är för ett, jag är med Carl B. För första gången i mitt liv så känner jag exakt likadant som Carl B. Hamilton. Det är fantastiskt med ett museum som hyllar vetenskap och framsteg. Och
absolut.
Vi ska fylla ett hus, inte med gamla reliker och gubbar, utan med liksom tecken på
människans
framsteg.
Menar ni att ni på riktigt är engagerade i detta hus?
Nej, jag har blivit det, för att Daniel är så engagerad.
Men kommer det bli ett referendum eller inte?
Det är så polariserad fråga.
Nej, alltså, jag tror att som Mogert sa igår, det kommer att bli nu en det är överklaganden och mera sådana saker.
Och ett vackert hus, tycker jag.
Alltså, ärligt talat, varför blir det så mycket bråk om små hus i Stockholm?
Är det inte Slussen? Alltså,
är det inte Slussen, ja, så är det någon väg?
Förminska inte Slussen. Men,
jo, men, det tänker jag faktiskt göra.
Men problemet här med den här kuggan-grejen, ja, om vi ska gå tillbaka till själva huvudämnet, skulle jag nog säga så här. Att, visst, han pratar och han har tänkt högt här och sådär, men det är klart att det motverkar ju det han säger, om jag ska vara ärlig. Därför att det blir en diskussion bland alla. Mm. Oavsett vilken uppfattning de har om kungahus eller inte kungahus. Som snarare handlar om, får kungen göra det här? Vilket ju motverkar hela diskussionen om själva huset.
Ja, fast det kommer upp på banan nu.
Måste vi prata mer om det här huset? Alltså,
du har något mer att säga om SCB, eller hur? Du vill backa.
Nej, men huset är ju, huset kommer att byggas. Alla beslut är fattade. Alla beslut är fattade, liksom.
Aha, kungen har fortfarande makt i den här världen. Det är inte över för den tjocka tanten sjunger, som kungen brukar säga.
Brukar
han? I alla fall enligt Silvia. Nu ska vi kyrkan, ska vi snacka lite om det. Det har ju granskats i Aftonbladet. Och min uppfattning är att ingen riktigt bryr sig.
Nej.
För det är ett gediget journalistiskt arbete. De har betett sig mycket lättvindigt med medlemspengar. Men ändå ingen som bryr sig. Vad beror det på? Anders, som är...
Ja,
från...
Anders, du är ju en del av Svenska kyrkan. Jag känner mig så distanserad.
Det kristna
till
det. Komplexer.
Men är du upprörd?
Kristindustriella
komplex.
Jag är
upprörd, men jag är inte helt missnöjd med kyrkans sätt att hantera skandalen. För oftast är det ju så att när den här typen av institutioner råkar illa ut, som Kommunal gjorde eller andra, alltså stora institutioner, då försöker de ljuga sig ur det, de försöker skjuta på journalisterna, de försöker liksom gå till motattack och så. Kyrkan har ju ändå försökt att konstatera att ja, det här är fel, det här gör man något åt. Och jag tror att en av orsakerna till att det inte har blivit så stort, det är att de har inte klantat till krishanteringen. Och det är oftast där det blir liksom riktigt stora skandaler, för det är då man kan liksom leta sig upp till toppen. Men här har ju på något sätt toppen snarare sagt, det här var dumt, gör inte så, och sen har de börjat göra något åt det. Så att det är jättebra att det granskas, tycker jag. Ja. Och problemet är bara att när själva kyrkans ledning också säger det, så blir det liksom, då rinner det lite ut i sanden.
Ja, och sen så tror vi kanske att det är så här, att eftersom kyrka och stat är åtskilda, så blir det inte riktigt samma dimension på det på något sätt. Även om man kan vara upprörd och man kan vara... Liksom,
sen är det ju rena komiken. Alltså, när man läser, de publicerar en lista, den här listan som finns av alla församlingarna som har åkt till olika ställen. Liksom, någon har åkt och tittat på Premier League-fotboll och, liksom, alltså, och så frågar varför. Ja, det är för att man skulle upptäcka likheten mellan gudstjänster och fotboll. Eller vad det var. Och liksom, det är klart att de där människorna ska redan ut ur verksamheten. De ska ju inte ha liksom, poster längre. Vilket om man gör så. Så att man hoppas ju nu att man rensar ut de här rötäggen som har använt liksom, pengarna fel.
Det var kul att kyrkan hade eget så här eurobonus, ett kyrkokort med eurobonuspeng på som man kunde flytta över.
Det är ju många sådana väldigt roliga detaljer detta.
Ja. Ja,
men... Massagedistriktet i någonstans hade de varit och fått massage och sådana saker. Det,
det är inte bra.
Låter ju inte så lyckat när det är kyrka.
Massage är inte bra.
Massage inte behöver bra. Alla ha. Ont i ryggen kan man väl få överallt.
Det där distriktet låg väl lite taskigt till, tror jag, om jag förstod saken.
In the red light district.
In the red light district, som du uttrycktes.
Så att man... vad är red light district för något?
Jag vet inte riktigt. Det är du som är kulturjournalist, du kanske kan berätta.
Ja, ska vi bara avsluta med att säga någonting om Tobias Badin, som är Kommunals nya ordförande. Är det första mannen någonsin i Kommunal? Kan ni berätta det för mig?
Ja, det är det.
Är det?
Ja, det är det.
Det måste väl vara...
Som ordförande, alltså. Det är inte första mannen som är medlem i Kommunal, nej, utan det är första mannen som är ordförande i Kommunal. Ja.
Betyder det någonting?
Alltså jag tyckte det var ganska intressant när man tittade på, jag satt och följde den där omröstningen, nördig som man är, men dels var det intressant att det var ändå hyfsad marginal. Det var inte liksom två röster som skilde, utan det var ändå 20-tal röster, tror jag, som skilde, vilket ju är ganska tydlig seger för med tanke på att motkandidaten var valberedningens förslag.
Exakt, de gick emot valberedningen.
Mm. De gick emot valberedningens förslag. Så på det sättet så känns det ju som att det här är ju uppenbarligen något organisationen verkligen ville. Och som
men
man
det var
ha.
Ju också så att motkandidaten blev ju, eftersom hon hade varit chef på kansliet,
ja, organisationsavdelningen,
organisationsavdelningen var chef för.
Så var hon en del lite grann av,
ja, men hon
andra.
I alla fall, det var ju hennes stora problem. Att hon, jag tror att den här skandalen har ju varit så traumatisk för den här organisationen att man verkligen ville ha någon som inte var förknippad med det gamla och inte kunde anses vara en del av det. Och det blev väl Baudins bästa argument i det här. Och sen är det ett problem att så få LO-förbund har kvinnliga ordförande. Det är ett jättestort problem. Mm. Nu är det 2 av 14 förbund tror jag som har en kvinnlig ordförande. Och LO själva har ju krav på att till exempel börsbolagsstyrelser ska kvoteras och sånt där. Och det är klart att man, det är klart att man kan tycka att i extremt manligt dominerade förbund är det inte konstigt att det är en man. Men nu har Kommunal, där det är en majoritet av kvinnliga medlemmar, också en man som ordförande, och i förlängningen så är det här ett problem självklart för LO. Mm.
Men sen är det ju också, sen är det, om man tittar på just Tobias Baudin som person, alltså han är ju drygt 40 år gammal, så han är ju väldigt, väldigt ung för att vara liksom överfackpamp som han nu är. Mm. Och han har ju en erfarenhet som ju är intressant i den meningen att han är en medial person. Han är en av få personer, han har ju varit vice ordförande i LO innan, och är ju en av få personer som är så här riktigt mediala i den fackliga sfären. Det är väl han och Karl-Petter Thorvaldsson, kanske Eva Nordmark, som liksom når upp till den nivån. Och det blir intressant att se för Kommunals opinionsbildning. För de har ju tidigare inte varit liksom, tagit för sig så mycket i offentligheten.
Anneli Nordström har ju varit bra.
Anneli Nordström har varit bra, men hon har ju, hon är ju inte det just nu. Så att säga. Men
vi måste avsluta med USA-valen då lite. Såg ni Hillary Clinton igår? Det är alldeles uppenbart att hon har valt taktik nu mot Trump. Det var ju utrikespolitiken som var agendan, och farliga, osammanhängande, lögnaktiga, olämpliga, opassande. Sen, hon ska inte ha kärnvapenkoderna, eller han ska inte ha det. Och han har tunt skinn, det sa hon. Jag förstår att det där måste ju, där slår ju hon rätt på pungen.
Ja, men jag älskar den här strategin, för att man kan ju se det som en tudelad strategi. Hillary Clinton har ju ett problem med den demokratiska basen just nu. Det tror jag kommer ordna sig när Bernie Sanders väl håller ett tal och säger rösta på Hillary och så vidare. Men hon har ju den här strategin som handlar om utrikespolitiken och att utmåla Donald Trump som farlig. Mm. Den riktar sig ju mot mittenväljaren. Den som är kanske inte älskar liksom Hillary Clintons idéer om höjda lägsta löner eller sjukförsäkring eller vad heter det? Föräldraförsäkring. Men som inte vill liksom vara rädd. Och det är väldigt smart av henne. Mm. Hon har ju väldigt stor erfarenhet eftersom hon har varit utrikesminister. Och gjorde ett bra jobb där enligt de flesta.
Ja, då var hon populär.
Då var hon väldigt populär.
Men det är väl jättebra att hon försöker göra det här, för att det är väl ingen i det här rummet som tycker att det borde bli på det andra sättet.
Förutom Fredrik.
Men
Donald Trump.
Hela tiden så lyckas ju den här. Alltså jag är fortfarande orolig för att även om hon har skaffat sig en plan och den kanske är bra, det vet inte jag. Men
jag tycker det såg väldigt bra ut. Det var väldigt kul att se. Har ni sett förresten?
Får man höja ett litet varningens finger?
Att han vinner.
Får man höja ett litet varningens finger om planen?
Ja,
höj ett varningens finger. Eftersom
alla hyllar den.
Ja, det ibland.
Tittar man på den här typen av negativ campaigning som hon gör nu, alltså att man bokstavligen öppnar soptunnan över huvudet på honom, då är ju det traditionellt någonting man gör ganska sent i kampanjer. Ja. Alltså man bygger upp en positiv våg och sen så i slutet när allting går åt skogen häller man soptunnan över motståndaren. Problemet när hon gör det nu, det är att jag undrar vad deras interna opinionsmätningar egentligen säger på Demokraterna. Därför det är också desperat. Hon har kört 3 attacker nu. Först det här med kvinnor som ju var extremt brutalt mot honom. Sen det här med Donald Trump University, hur man lurade alla studenter på Donald Trump University. Och nu det här med att han har tunt skinn och kommer att starta kärnvapenkrig med allierade. Alltså det är en retorik som om den når liksom den här nivån nu.
Men det är också en annan, ett bakslag på sådana saker.
Ja, fast jag tror också att det handlar om att det här är en annan slags.
Vi håller med varandra. Anders.
Nej, men jag tror att det handlar om att det här är en annan slags kampanj, eftersom Donald Trump är så fruktansvärt smutskastande själv, så kan man man inte sitta och vänta till liksom sista månaderna med att köra ut, utan du måste ha ett svar, annars kommer du bli mosad.
Så jag tror det att det handlar lika så, mycket. Men det är också det. Så att om du brottas med grisar blir du lerig.
Visst. Och problemet, men det går inte att undvika den här valkampanjen.
Det är möjligt att det är så, och det är möjligt att demokraterna har gjort den analysen, men jag vill ändå bara höja ett varningens finger att ju tidigare man går negativt, ju större är risken att man själv ser ut som en soptunna när man liksom når valdagen.
Men det gör hon redan.
Men det tror jag.
Ja, det går så, men... så den roliga New Yorker Magazine-satiren, ja. Bernie, det är som keps, en Bernie Sanders keps, det står Bernie, make America Sweden. Ja. Den. Mycket fyndig. Ja.
Nästa vecka är det primärval i Kalifornien för demokraterna, det blir spännande.
Det blir spännande, och då är vi tillbaka igen. Tack Anders Lindberg, tack Karin Pettersson,
tack Fredrik
Schenström.
Trevlig helg.
Jag heter Fredrik, som sagt, var Virtanen, och trevlig helg. Åsiktskorridor.